Det är många som har haft en dröm om Amerika. Över 42 miljoner människor har emigrerat till USA. 1855, då blev Castle Garden den stora emigrationsstationen. Och 1892, då tog Ellis Island över den rollen. Dit kom människor som läkarundersöktes och intervjuades. Och de flesta fick passera. Men en bråkdel, 2%, skickades tillbaka till sina länder. Och det innebar att familjer splittrades ibland. Det innebar också att ungefär 3000 människor begick självmord på Ellis Island när drömmen om Amerika sprack. Idag så kan ungefär 100 miljoner amerikaner säga att deras förfäder kom via Ellis Island. En kvinna som kom den vägen heter Birgitta Hedman. Hon var 6 år när hon och hennes mamma Elin for över Atlanten. Och Birgitta Hedman, som sen fick namnet Fichter, hon ska nu göra en resa tillbaka i tiden. Tillbaka till Ellis Island.
Jag kommer inte ihåg allt för mycket om resan, men jag vet att vi kom på en båt som hette Drottningholm. Mamma och jag hade ett litet rum för oss själv. Och det var fint och skönt. Resan var bra, som jag kommer ihåg om det. En till, vi kom in till New York. Ett par dagar innan vi skulle komma in till New York. Och då var det en stor storm som vi måste åka igenom. Vi fick lov att gå ner i båten. De låste alla dörrar. Vi fick inte gå upp på däck. Och vi fick stanna inne där. Och det var kanske ett par dagar. Så när stormen var över och vi kunde gå upp på däck igen, så var det så skönt att komma ut till lite frisk luft. Men rätt vad det var, så var det en man som ropade ut att "Åh, jag ser land", sa han. Och alla sprang till det. Han stod där på båten och tittade för land. Jag sprang dit också förstås. Och jag tittade att jag tyckte att jag skulle se något land, stort land. Och det var bara som ett streck på Atlanten, så långt som vi kunde se. Och jag tänkte, det är väl inget land. Men det var så långt bort, så det tog kanske 2 dagar till innan vi kom till New York. Men det var New York som vi såg. Vi fick ta en färja till Ellis Island, och det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att vi åkte in där och vi fick stiga av en färja och gå in till Ellis Island. Som vi kom in till var bagagerummet, och det var så fullt med folk där och väskor och allting, så jag kunde inte se någonting utan att titta upp, och då kunde jag se att det var dag och var ljus ute. Sedan kom vi upp till vad de kallar för The Great Hall. Det såg så stort ut för mig, för jag var ju så liten då. Men rummet var fullt av bänkar, rad efter rad av bänkar här. Och det var folk som satt där och väntade till de ropade upp namnet. Så mamma och jag fick sitta här också och vänta tills de kom efter oss. Då fick vi gå upp till bordet framför det. Och presentera papperna som vi har från Sverige, för det var ingen medicinundersökning här då. Det var gjort i Sverige, så vi hade papper till visa att vi var friska och inget fel med oss. Men ändå fick vi lov att sova över natt, den första natten här. För pappa skulle vara här och möta oss, men han trodde att det skulle komma på dagen efter. Så mamma och jag fick lov att sova här över natt. Det var inte så här då med sådana här bäddar. För 1924 så har de bytt om och det blev större bäddar med madrass på. Och stor nog så mamma och jag kunde sova i en tillsammans. Det var lite konstigt att vara med så många människor att sova i ett rum. Men det gick bra. Det gick bra. Det var bara en sak som jag kommer ihåg som var inte så vidare roligt. Det var en tante, en stor tante. Jag tyckte hon var stor, för jag var bara liten då, men jag tyckte hon var en hemskt stor tant. Och hon var klädd i svart, en svart klänning och ett svart hår. Och hon gick hela natten. Hon låg inte på någon bädd, utan hon gick emellan bäddarna fram och tillbaka. Och mamma höll i mig, och jag höll i mamma, och mamma höll i pengarna. Och så gick natten. Men jag kommer ihåg det, till slut så somnade jag. Men inte mamma, hon var vaken hela natten. Så på morgonen så var vi klar typ, att komma upp och vi var klädd, vi sov i klädd. Men då på morgonen när vi kom upp så fick vi gå ut ifrån sånt här rum. Och så gick vi och väntade då till pappa skulle komma och hämta oss. Ja, en sak till kommer jag ihåg på natten, före natten på dagen som vi kom till Ellis Island, så var det bekanta till min mamma och pappa som bodde i New York, och då kom och skulle se om de kunde hjälpa med någonting. Och då fick vi en stor påse full av frukt och kakor och goda saker. Och det blev vi så glad för maten var inte vidare på Ellis Island. Men mamma satt ner påsen på en bänk och vi gick ifrån den lite grann. Och så skulle vi gå tillbaka och ta påsen och äta lite frukt och kakor och sånt där. Och då var det ingen påse där, då har de tagit den. Så det var någon annan som fick njuta av frukten och kakorna, men inte mamma och jag.
Vad har du för känsla när du kommer till den här lokalen idag?
Ja, det är svårt att säga hur jag känner mig, för det är lite konstigt. Det här var första steg som jag tog in till Amerika, var på Ellis Island. Jag var liten då, men nu efter att jag bott hela mitt liv och kommit tillbaka hit, då är det en konstig känsla, för jag tänker på alla människor som kommer igenom här. Och vad vi fick gå igenom, och många fick gå igenom så mycket innan de kunde komma in till Amerika. Så det är inte bara en stor fin byggnad nu. Alla människor som kommer igenom här, de är här än. Och den känslan har jag kanske för att jag själv kommer igenom Ellis Island och jag har levt den stunden.
Mm-hmm. Jag såg en annons i en tidning från United States National Park Service som skulle börja med en museum på Ellis Island. Och de sökte immigranter som har kommit till Amerika genom Ellis Island. Och kanske har kort och dokument och saker med sig som de kan ha i museum. Så då skrev jag ett brev och tar om när vi kom och tar om resan och när vi lämnar Sandviken. Och att jag har mammas skor som hon hade på sig när vi kom till Amerika. Vi steg i land på Ellis Island. Och de skorna har jag kvar än. Så har vi också kort på dokumentet som jag kunde visa. Och då var de intresserade i det, så de ringde till mig och frågade om jag kunde komma till New York och ta alla saker med mig, och det gjorde jag. Och mammas skor, det var en favorit för alla som såg dem.
Och du skrev ett väldigt långt brev också.
Ja, jag skrev ett långt brev och de har tagit en del av brevet och målat det på en vägg. Most dear to me are the shoes my mother wore when she first set foot on the soil of America. You must see them to appreciate the courage my parents had and the sacrifices they made. My mother's shoes tell a whole story. Det är pappa och mamma och jag. Jag har tagit till Folkets Park i Sandviken innan vi kom hit. Och pappa arbetar som en snickare på Sandviken. Och han emigrerade först till Amerika. Och mamma och jag kom efter.
Du, din pappa blir sjuk ganska snart.
Ja, vi var här 6 år. Pappa blev sjuk då och han dog efter bara 6 år, så hans dröm att komma till Amerika och bli rik var kort. Men mamma och jag reste hem till Sandviken och tänkte kanske vi skulle stanna och flytta tillbaka till Sandviken, men vi var där ungefär 4 månader och så blev det tid för mig att gå tillbaka till skolan. Och mamma tyckte att jag skulle fortsätta i Amerika. Så då kom vi tillbaka till Amerika. Här då var det hemskt dåligt med arbete. För det var depression, jag vet inte vad det heter på svenska. Men det var inte mycket arbete. Så hon tog jobb med en familj. Och arbetade, koka och tog hand om barn och sådär. Och det gjorde hon för en bra lång stund medan jag gick i skolan då. Och sedan blev det krig igen. Och det blev mycket arbete här. Och då fick mamma arbeta på andra ställen. Inte för en familj, utan hon kunde arbeta på olika ställen som hade att göra med krigssaker.
Det här är en av bilderna som du har lämnat till Ellis Island Museum. Men du har lämnat andra bilder också.
Ja, jag har en bild här på mig när jag var 4 år som är med. Och så är det kort på min pappa när han var 17 år. Och så är det ett kort på min morfar som har min mamma på knä när hon var 6 månader. Och min moster var också med på det kortet. Jag tror det är allt kort vi har.
The Ellis Island Oral History Project began in 1973 and has continued to the present day. It's an ongoing project. We are dedicated to recording the firsthand recollections of people who came to this country as immigrants and who were processed through Ellis Island prior to coming into this country. Some of people, of course, were detained here for long periods of time. Some just came in and out in about 3 hours. But as long as they came through Ellis Island, we do complete life narrative interviews. So it's not just an interview about the immigration experience. It's an interview that deals extensively with life in the old country. We get people to sing nursery rhymes in their native language, recipes, all of that kind of social history. And of course, we cover the immigration experience. We cover what happened here at Ellis Island. Of course, it is the Ellis Island Oral History Project. And then we speak extensively with the interviewee about what it was like to get adjusted to this country, what it was like to learn English, what it was like to change one's clothing, one's food, eating habits. Most interviews last about an hour. Some have gone as long as 3 hours, depending on the interviewee. And the interviews are all available here at the museum. People come from all over the world to use this material. The average age of the people we interview at this point in time is about 90. We have actually interviewed people as old as 110. I interviewed a woman who was 87, whose mother was still living at one point. But also people in their 40s and 50s who were here when Ellis Island was a detention center in the 1930s, 40s, and 50s. Ellis Island opened in 1892, didn't close until 1954. So we have a broad base of people to choose from in terms of our interviewees.
What about the Swedish interviews?
To date, we have 37 interviews out of the 1,400 that comprise the collection with Swedes. Most of the Swedes that we've interviewed came in the 1920s, just after World War I. There seems to have been an enormous immigration period for the Swedes at that time. Swedish interviews are always particularly interesting because the Swedes that we interview generally came from rural sections of Sweden who lived a life that doesn't even resemble the 20th century in many ways, and I find them particularly interesting.
Pappa hade drömmen om Amerika. Han hade den drömmen en lång tid, tror jag. För han skulle hit till Amerika. Han hade syster som var här i Amerika. De hade emigrerat före. Så han ville komma hit och han tyckte att det var bättre för oss att det var mer tillfälle för han att få gott arbete och att det skulle bli ett bättre liv för oss här. Så då kom vi hit då. Min morbror tyckte att vi skulle stanna hemma. Han skulle se till att jag kunde gå så långt som jag ville i skolan. Att han skulle betala för skolan då och vad behövdes göra skulle han ta hand om bara vi stannade hemma. Men vi kom tillbaka till Amerika då. Mamma tyckte att det var bäst då. Att om jag ville åka hem till Sverige och flytta hem till Sverige senare så kunde jag göra det. Kanske ibland jag tyckte att det kunde vara bättre och det var många gånger som jag längtade hem till Sverige, men jag blev kvar här och det har varit bra. Jag blev gift här och hade en fin man som också dog ung. Och jag har en son nu och han är gift och har två flickor, en pojk och de är gift nu och har två små barn. Och de är utanför sig själv nu. Vi jobbar och har det för sig själv. Men vi är tillsammans mycket. Vi bor i närheten av varandra. Vi håller ihop bra mycket.
men Per Erik Nordqvist besökte även svensk bygder i Kanada, för det var många svenskar som emigrerade dit också.
Drömmen om Amerika gällde inte bara USA. På 1880-talet då började svenska resa till Kanada också. Och de flesta reste via Göteborg, Hull, Liverpool och sedan till Halifax. Och därifrån gick sedan invandrartågen till prärien i västra Kanada. Det var ingen rusning direkt, men när den amerikanska mellanvästen började fyllas på gick en ström av invandrare från USA till Kanadas öde prärier. Vid en folkräkning år 1931 så fanns det 34 000 svenskfödda i Kanada. Men då ska vi märka att 18 000 av dem faktiskt hade kommit via USA. Svenskarna arbetade i gruvor och gruvsamhällen. De arbetade i milsvida skogar. Och många blev farmare förstås. Och svenska samhällen växte upp även här. I mitten på 1970-talet så gjorde Carl-Axel Sjöblom en resa till Kanada och han gjorde programmet De sista svenska rösterna, och det programmet ska vi strax titta på. Gunnar Nilsson var ljudtekniker och var med på den här resan. Han blev så fascinerad av alla människor de mötte så Gunnar beslöt sig för att åka tillbaka för att samla mer material. Så han reste runt i Kanada och träffade människor och skrev sen boken De sista svenska rösterna, som just har kommit ut. Och det är en fascinerande läsning. Gunnar träffade sin morbror och moster som klarade depressionen genom att fiska i ödemarken. Och Gunnar träffade Manfred Jonsson, prospekterare som hittade uran för mångmiljonbelopp i ödemarken.
Här har jag ett jättefynd alltså. Här ligger det. För miljoner dollar alltså här under fötterna. Men då hade den här resan dit gått så snabbt så att han fick aldrig med sig den här licensen som gjorde det möjligt att staka ut inmuta området, va. Och det fanns mer folk i skogen så att han vågade aldrig sätta upp några pinnar eller stolpar och sådär och inmuta det. Så att han levde då i sina två skräckdygn innan de kom in med flygplanet för att hämta han, va. Och när de kom så såg de på han att nu har det hänt någonting. Och när han berättade om det här fyndet så åkte de direkt tillbaka och hämtade licenser och stakade ut hela området. Och nu är det en stad på 20 000 invånare där och många gruvbolag.
Där han hittade uran.
Där han hittade uran. Mm.
Var det svårt att hitta de här svenskättlingarna och svenskarna?
Ja, när jag åkte så visste jag ju inte var skulle man hitta alla de här. Det är ett stort land. Så jag gick igenom alla svenskspråkiga tidningar som hade kommit ut i Kanada. Kanadaposten och sådär. Och bläddrade i dem. Och när det stod en annons eller en notis om att det och det datumet så har så många svenskar åkt upp till Ström eller något annat ställe där de har köpt en farm. Då ringade jag in den platsen på min Kanadakarta. Och alla sådana tillfällen som jag såg i tidningar och böcker ringade jag in. Och så alla svenska ortnamn som finns i Kanada ringade jag in. Till slut så fick jag en karta med mycket sådana här röda ringar. Då försökte jag göra en tur. Och fråga folk där, finns det någon svenska här? Och varje kväll när jag kom till ett motell till exempel så gick jag direkt på telefonkatalogen. Och stod på Andersson och Pettersson och sådär. Och hittade då Jonas Persson. Då ringde jag. Och då ibland så visste de inte att han hade några svensk bakgrund.
Och början till det här stora äventyret som du nu har gjort och som har resulterat i en bok. Början till det var en inspelning i Kanada mitten på 70-talet.
Ja, det var 1976 när Sverige, Danmark och Finland gjorde en samproduktion för att presentera landet Kanada för tittarna inför olympiaden. Och då gjorde Carl-Axel Sjöblom ett program om svenska emigranter i Kanada. Och det var då jag blev intresserad. För att då träffade vi några gamla emigranter som berättade fantastiska historier, tyckte jag. Och jag tänkte då, när jag kommer hem, då ska jag läsa om det här. Läsa om Kanada. Och jag minns när den här farbror Sundberg så åt mig då när vi gick, när vi hade intervjuat honom. Och jag höll på att plocka ihop våra grejer. Då sa han, du skulle ha varit här för 10 år sedan. Då hade du kunnat fått höra fantastiska historier. För då levde Johnson och Pers och de kunde berätta. Men nu har de dött och sin story har de tagit med sig.
Och vad tur att Gunnar åkte tillbaka till Kanada och samlade material till den här fina boken. Nu ska vi få se programmet, de sista svenska rösterna.
När man talar om den svenska emigrationen till Amerika tänker man oftast bara på de som for till USA. Av någon underlig anledning glömmer man de som for till Kanada. Vi ska träffa en del av dem och deras ättlingar ikväll. Vi ska ta med er till staden Stockholm i Saskatchewan som ligger mellan Winnipeg och staden Regina och lite grann norrut. En liten stad okänd för de flesta. Från alla hörn av Europa kom emigranterna till Kanada och också från Sverige. Det var båt till Halifax, en sjöresa som kanske inte var det angenämaste slaget. Och så tåget med så kallade emigrantvagnar, hårda träbänkar och sovbås som i halm. Och ingen trodde väl att man nu skulle åka tåg nästan lika långt som man åkt båt över Atlanten. Till Winnipeg kom de flesta. Där fanns svenska förut och var bra när man som oftast inte talade ett ord engelska. Men en del drog vidare. Man hade hört talas om Kapelldalen, dit särskilt jämtlänningarna drog sig. Det påminde om hemtrakterna. Varför skulle vi tala om senare? Det var dygn efter dygn över prärien tills man kom till Whitewood som ser ut så här idag. Inte något märkvärdigt och det var väl inte det förr heller. Bara ett litet ställe utefter järnvägen. Och från Whitewood går vägen norrut till Stockholm i Saskatchewan. Det sägs att de första svenska invandrarna ovana vid främmande tungomål sa saskatchewan men har inte fått uppgiften bekräftad.
Ja, det här kan ju synas lite konstigt. En skylt där det står Stockholm 24, alltså Stockholm 24 engelska mil. Mitt på prärien, alldeles utanför staden Whitewood. Och den här raka vägen du ser, den går alltså ner till Kapelldalen och till staden som förr heter Nya Stockholm och nu tydligen bara kallas Stockholm. Och det var den vägen som de första emigranterna kom på efter den långa resan över Atlanten och besvärliga. Och efter den långa tågresan över Winnipeg och hit till Whitewood så åkte de i oxkärra den här vägen som då inte var den här vägen utan en slingrande, besvärlig, mer eller mindre stig på åkrar och ängar och i skogsdungar. För någon riktig skog är det ju inte. Vi ska följa den här vägen och se vart de kom.
Vägen går spikrak som alla andra vägar på prärien. Det finns ju inga hinder i vägen. Och vårbruket är igång. Dammet ryker från traktorerna och det blåser snålt. Vindskydd finns ju inte heller.
Ja, det är fortfarande prärie som ni ser bakom mig här. Det är ganska platt, det kommer lite buskar visserligen. Och vägen har varit spikrak. Men så händer någonting konstigt. Vägen går plötsligt ner i en dal som heter Kapelldalen, Kapell Valley. På indianska heter den Katapveo, vem kallar betyder det, därför att det ekar så mycket där nere. Det är istiden som skar ner i, på någon anledning skar sig ner i prärien så att det bildades en sjö och en dal. Som är otrolig. När man kommer ner där så tror man inte att man är kvar på prärien i Kanada. Man tror man är i bergstrakter.
Det känns underligt att åka ner här. Att efter dygns resa på en slätt plötsligt dyka ner i en dalgång där det grönskar och blommar. Präriens sidor förvandlas till något som påminner om bergssidor. Man förstår att inte bara jämtlänningarna utan också de andra svenskarna hajade till och fastslog: här stannar vi. Sjön på botten av dalen heter Round Lake. Det är rent vatten, fiskrik. Idag ett mål för turister från många håll. Många av svenskarna i Stockholm har sina små sommarstugor här nere. Månaderna är fantastiska, med solstrålarna mot vad man vill kalla bergssidorna och med massor av falk och annan rovfågel svävande i luften. Men vi måste vidare till Stockholm. Det första man ser när man kommit upp ur dalen och kört några mil är tre stora silotorn vid infarten. Och staden själv är idag, skulle man kunna säga, inte mycket att höra för. Ser ut som alla gamla präriestäder. Har man sett en, har man sett alla. En huvudgata med några små affärer, en verkstad, en tobaksaffär, en korvbar och lite mera. Det finns ett hotell som ser schabbigt ut från utsidan, men är uppiffat inne. Och här sitter ibland ledighetskommittén och ölar. Svenska hör man inte här. Även svenskarna talar ju engelska. Men man kan tvinga sig på dem och klämma fram ärans och hjältarnas språk. Vid sidan av huvudgatan kommer några smågator och sedan välskötta villor där många pensionerade svenskar bor.
Ja, vi har rest några engelska mil öster om Stockholm. Och på en liten kulle ligger ett hus bland blomstrande syrener. Och där träffar vi Harald Sundberg från Söderhamn. Hur länge har Harald Sundberg bott här?
Varit här?
Ja.
Sedan vi kom hit 1903, på våren 1903.
Ja.
Ja. Till jag var 13 år då.
Var föräldrarna med då?
Ja, ja, föräldrarna. Hela familjen kom på en gång. Mm.
Och, varför lämnade ni Söderhamn?
Väl, ja, det var det att Amerikafebern och så var det att de skulle få fritt land här.
Mm.
Ja. Jag vet, det var storartat. Jag vet, jag fick en plantyr där med en stor lagård på gröna ängar och sådant så.
Mm-hmm.
Och det var inbjudande så.
Vad gjorde föräldrarna i Söderhamn?
Han var stabbläggare på Djupvik.
Stabbläggare?
Ja.
Mm-hmm.
Som de har gjort ett av med numera.
Mm-hmm. Kom ni inte direkt till Saskatchewan?
Nej.
Mm.
Han arbetade i Winnipeg som snickare. Och där mötte han en som hade tagit hummerstöten här i Stockholm. Och han skulle gå tillbaka till Norge. Han var norsk. Och då kom de överens och pappa tog över homestätten av han.
Ja.
Med hjälp av emigrationsagenten där i,
ja,
i Winnipeg.
Han fick låna lite pengar då?
Ja.
Han fick låna pengar antar jag.
Ja, han, han fick betala $10.
Oj då.
Ja. Ja.
Du talar ingen engelska när du kom hit naturligtvis?
Nej. Nå, pappa han lärde sig lite engelska men det gick dåligt på den.
Uh-huh.
Ja. Jag vet inte, bara titta på honom när han språkade engelska.
Men det var många svenskar i Winnipeg då också?
Ja, det var mycket skandinavier där.
Uh-huh.
Islandare och norskar och svenskar.
Så du talade svenska hela dagarna?
Där
ja. Ja, Winnipeg.
Ja. Ja.
När började du lära dig engelska då?
Väl, jag gick på skolan lite i Winnipeg.
Ja.
Men, jag gick upp, jag begynte i den lägsta klassen. Jag gick upp till den högsta på en vecka.
Ja.
Jag hade gått igenom svenska skolan och jag var bra på räkning och skrivning. Ja. Så det tog mig inte länge, men... Jag lärde mig inte mycket att tala då. Det var det. Jag förstod mer än jag kunde säga.
Ja. Och sen började du av hit ut till Stockholm?
Ja, jag kom hit, ja.
Mm. Då blev ni farmare då?
Väl, ja. Jag fick arbeta för grannen här. Första ett och ett halvt år arbetade jag på farmen för grannen. En som heter Gustav Eriksson. Ja. Han kom ifrån städerna hit upp. Ja. Så jag fick lära mig att köra oxar och mjuler. Han hade mjulåsner och det.
Men ni hade en egen farm också väl?
Ja, pappa hade homestäten. Ja. Oh, yes. Men det var ju att begynna med ifrån botten upp så det var att få ihop hus och så man hade något att krypa in i.
Mm. Huset vi ser här, det är väl inte det första?
Det här var en annan en som hade byggt det här.
Ja.
En norske som heter Hans Jansson. Och jag köpte det av han senare. Ja.
Var det hårda tider här?
Jag kan inte säga att vi har haft hårda tider, nej. Mm. Det var ju 30-talet när krisen var på. Då var det ju smått om pengar och barnen, de var just i uppväxtåren så att det var hårt på kläder. Så det var ett problem då för tillfället, men det gick över. Mm. Men angående mat och sådant, det hade vi väntat om. Mm. Ja.
Har du läst Vilhelm Mobergs böcker om utvandrarna?
Jag har läst en del.
De hade det värre tydligen.
Ja, vi hade ingenting liknande, nej. Mm. No.
Hur var det under andra världskriget då?
Va?
Hur var det under andra världskriget?
Jag hade varit i städerna då i flera år. Mm-hmm. Och jag kom tillbaka då, just när det begynte, året före. Och jag var liksom skrasslig av mig då. Jag hade varit nere i Panama. Jag var nere och byggde Panamakanalen.
När var det?
1978.
Jaha. Jag talade om andra världskriget, men du upplevde alltså båda världskrigen i Kanada?
Ja. Ja. Så när jag hade varit där och kom tillbaka så jag hade haft malaria där nere. Så jag mådde inte bra för flera år.
Mm.
Så jag var en doktor där nere. Jag hade jobb nere i städerna, men jag var dåligt av mig. Så han sa att det är bäst att gå tillbaka till Kanada. Så han, det är kallare och friskare klimat där, sa han. Det är för varmt här nere. Så det var därigenom kom jag upp hit. Annars har jag nog inte varit farmare. Men då var jag stannande så här. Pappa dog då strax efteråt. Så då, och min styrmor, hon hade tre små barn så vi hjälpte ut henne då.
Idag, det är inte så många svenskar kvar som talar svenska här.
Nej, det är inte många nu. Det har minskat betydligt de senare åren. Ja. Ja.
Men ni har ni någon svensk förening?
Nej. Det brukar vara en svensk förening, men den har dött ut. Ja. Så de har en plats här nere som kallas för Fridhem, eller Fridhem. Begynte det med först i, men den har dött ut nu. Alla de gamla har gått, så det. Och de yngre, de har hallen kvar, men har tillställningar liksom på midsommaren.
De talar engelska där?
Ja, de talar bara engelska.
Så det betyder att om ett antal år så finns det ingen som talar svenska i Stockholm längre?
Nej, det är nästan ingen. Jag tänkte säga att det är bara gumman och jag som talar svenska.
Hon kom inte från Söderhamn?
Nej, hon kom från Mora.
Var träffade du henne någonstans då?
Här på den där hallen där nere där jag talade
om. Fridhem?
Ja, aha. Fridhem. Aha. Och dans och tillställning där.
Hur gamla var ni då?
Jag var nära 28, hon var 27. Aha. Så det var tid på.
Det var dags då.
Ja.
Ni har aldrig ångrat att du har varit hemma i Sverige?
Ja, jag har varit hemma. Ja. Jag var 57. Ja. Vi stannade där i 3 månader. Ja. Så vi for allt över.
Mm. Hur kändes det då?
Och det var trevligt. Det var bra för jag... Det är många som far över dit och de reser inte runt så mycket. Men jag hade gumman med och vi drog iväg när som helst. Vi, ja. Vi klarade oss bra. Ja.
Stod du föreföljde litet jämfört med Kanada?
Va?
Föreföljde...
Ja, det, jag vet när kusin min... Jag var där var ju strax före middagen och jag sa jag skulle gå och ta några fotos av gammalplatsen där... Där stugan stod. Ja. Och sa, det har gått om tid, sa hon. Och klockan var med den 11:30. Och jag hade för mig att det var långt att gå. Det var ingen bit alls. Nå, jag var...
Avstånden är längre här.
Ja, distansen är... gott med utrymme här.
Du får stänga av oljudet. Det här är sonen Robert Sundberg,
ja.
Som talar svenska.
Ja.
Du är född i Kanada.
Ja, 22. 1922.
Ja. Det är många, du tillhör alltså den andra generationen som vi säger.
Ja.
Det är många i Amerika och Kanada idag, andra generationer som inte kan tala svenska. Varför talar du svenska?
Jag talar svenska jämt när jag är ung, så jag har inte glömt bort allt. Det är bra mycket engelsk i det ibland, om jag... Mm. Men annars var det...
Ni bodde på gården här och alla här talade svenska?
Ja.
Så du föddes upp på en svensk gård i Kanada?
Ja. Ja, jag var här till jag var... Jag gick till krig i 41. Och sen kom jag tillbaks i... 44.
Mm-hmm. Var gick du ut frivilligt eller var det
inkallad? Ja, jag gick frivilligt.
I var ju någonstans i Europa var du?
Jag var i England och Frankrike och Belgien och Holland.
Under invasionen mot Hitler?
Ja, ja. Jag var skadad i november så jag kom hem tidigt.
Mm-hmm.
Jag var skadad på hösten när vi är 44.
Mm-hmm. Ja, en kula eller vad då?
Ja.
Ja. Och vad pysslar du med nu då? Bortsett från att du här går och klipper syrenhäcken.
Ja, jag är hemma för en stund och jag arbetar mest upp i norra Kanada. Jag var på Uranium City nu. Jag var allt över i norra Kanada, ända sen efter kriget.
Mm-hmm.
Och jag arbetar en del i Alberta.
Ja. Är det någon slags äventyrslust av det att ge sig så långt norrut?
Ja.
Eller är det bra betalt där uppe?
Ja. Om du arbetar i städerna så har du se efter det för att koka och eller äta i restauranger och det blir så tröttsamt och så det är bättre om man kan arbeta i kamp så har man inga bekymmer om det.
Då klarar andra matlagningen.
Ja, alltså så är det närmare till arbete så du har inte då
Åka tåg eller pendla som vi säger
i Sverige. Ja, städen är så stor nu. Det tar kanske en timme att komma från arbete och att gå till arbete.
Det finns städer som det tar 2 timmar och det är ännu värre.
Ja. Vi lämnar den här gården. Reser genom Stockholm igen och mot Round Lake och där på slätten ligger synlig miltals omkring den lutherska kyrkan. Det är inte den första. Det fanns en annan tidigare. Och här samlas man varje söndag och runt kyrkan ligger gravarna med åtskilliga svenska namn. Här vilar de gamla pionjärerna.
Några kilometer söderut ligger den första svenska kyrkan, missionskyrkan.